Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och sen så åker jag ner till Kvarnholmen. Och där stannar jag bilen. Och ja, jag tänker på vad jag ska göra.
Det är den 13 februari 2022. Vid en kajplats på Kvarnholmen i Nacka, Stockholm, sitter 44-åriga Erik Vanatalo i sin bil. I bilbarnstolen bredvid honom vilar hans 6 månader gamla son. Och i bagageluckan ligger hans avlidna fru, Sasha, inrullad i en matta. Erik sitter där i bilen och tänker på vad han ska göra.
Och sen är det som igen att jag paniken övergår till ilska, och ilskan gör att jag bara går ut och öppnar bagageluckan och lyfter ut mattan. Jag tänker inte på någonting annat, utan det är bara att jag ska lyfta ut mattan. Och jag lyfter ut mattan och jag står väl kanske 3-4 meter kanske från kajkanten. Jag vet inte exakt. Och ja, jag lyfter ur mattan och lyfter upp mattan och fötterna släpar ju backen. Och jag bär henne till kajkanten och lägger ner mattan. Och sen rullar jag i henne. Eller knuffar i mattan i vattnet. Sen går jag bort mot bilen och stänger bagage luckan och går bara in i bilen och kör hemåt mot Bromma och till huset.
Erik har i ett utbrott av raseri strypt Sasha. Han beskriver det som en impulsiv handling och en tragisk följd av en längre period av hetska bråk där han anser sig vara offret. Men efter att ha gömt undan sin frus kropp utför han flera handlingar som får det hela att framstå som mindre impulsivt.
Men har du vid något tillfälle funderat över hur det skulle vara om Sasha dog? Har du tänkt tanken
Nej.
På det här innan?
Aldrig.
Det är bara att, för när jag hör din historia så låter det väldigt mycket, du gör väldigt många saker väldigt fort efteråt, alltså för att det här med telefonen och allt så där vidare, men det är inget som du har tänkt igenom innan det här, de här stegen du tar, att åka och dumpa telefonen, att slå av din egen telefon, att åka och dumpa hennes kropp på kvällen, är det någonting du har tänkt tanken innan den här dagen?
Nej.
Tänker du någonsin tanken att ringa polis? Ambulans?
Ja, det gör jag. Men jag är för rädd. Jag är för feg för att göra det.
Vad är det du är rädd för?
Nej, att... Ja, först och först så är det ju vad som ska hända med honom.
Dagarna efter blir Erik gripen. För att skydda sin son väljer han att inte avslöja något om sin delaktighet i händelsen. Sasha förblir liggandes på 23 meters djup inrullad i en matta i 2 månaders tid.
Ja, du nämner genomgående här i ditt förhör att verkar vara prio ett och det är honom du tänker på i första hand. Men när jag lyssnar på dig så får jag uppfattningen att det är du som är prio ett. Det är du som kommer i första hand. Det är du som ska undgå ett långt fängelsestraff. Är det rätt eller fel tänkt?
Nej, det är fel.
Men det var liksom ingen diskussion på något sätt. Alltså absolut ingenting som skulle uttrycka att han saknar sin son eller att... Nej, alltså sonen var inte aktuell på något sätt. Det var ingenting som var aktuellt. Han sa ju ingenting.
Nej. Tack, det var den frågan jag hade.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den första av 3 delar om strypmordet i Bromma. Mitt namn är Nils Bergman.
Polisen.
Ja, hejsan, mitt namn är Erik.
Hej.
Jo, jag ringer angående att min fru inte har kommit hem efter jobbet igår.
Det är tidig morgon på Alla hjärtans dag, den 14 februari 2022. Erik Vanatalo sitter i sitt påkostade hem på Barrstigen 1 i Bromma och ringer polisen för att anmäla sin fru Sasha saknad. Sasha arbetade som intensivvårdssjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm. Och Erik uppger för polisen att hon vanligtvis kommer hem runt 10 eller halv 11 på kvällen. Men föregående kväll kom hon inte hem alls. Och han börjar nu bli orolig.
Och jag vet inte.
Okej, vi ska se. När du ringer henne, vad händer då?
Ja, det går fram signaler. Man kommer, till slut så kommer man till röstbrevlådan, eller vad jag ska säga. Telefonsvaran.
Sedan. Och hur är ert äktenskap då?
Jo, det är bra.
Alltså, ni är inte bråkat i närtiden och sånt där?
Nej, det har vi inte. Alltså, vi har väl nyfödda barn, båda är trötta. Det är klart vi har diskussioner och så, men inte på det sättet. Hon var ju där och jobbade igår, i förrgår, och det var liksom hon kom hem som vanligt och... Och det enda hon har pratat om, det var ju för ett bra tag sedan att hon hade träffat någon annan. Men det stämmer inte heller. För att hon har varit precis som normalt under en längre tid.
Okej. Okay. Men det här med, så hon sa för en tid sedan att hon har träffat någon annan. Och när var det då?
Ja. Oj, vad kan det ha varit? Ett par månader sedan.
Och vi har inga uppgifter på vem det är, eller? Den andra?
Nej, hon pratar om någon läkare på hennes jobb, men grejen är att hon har jobbat på olika jobb. Så jag vet ju inte vem det här skulle vara. Jag tror inte så är fallet heller, för att det var nog någonting hon sa bara för att, ja, när hon var arg på mig. Och alltså, gårdagen såg ut precis som... Alltså de andra dagarna när hon jobbar. Jag går ut med våran son och hund. Och jag gick igår. Jag kan ha varit 12 strax innan. Strax efter 12 någonstans som vanligt. Hon åker till jobbet vid 12:30 kanske.
Mm.
Och allting liksom det larmar. Alltså allting ser precis samma sak ut. Skorna och jackan och allting. Hennes ryggsäck. Och, alltså allting är... Hon tar med sig mat och allting är precis som vanligt. Och jag åker in...
Har du några gemensamma kompisar eller något sånt här?
Nej, alltså, det är jag som har mest vänner. Hon har ju ingen vän så. Och jag vet inte vem hon skulle... Det är ju hennes bror, men hon har ingen kontakt med honom. Hon har inte haft kontakt. Hon vill inte ha kontakt med henne, med honom. Och hon har ingen kontakt med sin mamma. Och jag pratar med hennes pappa, för henne pratar med. Och han är ju Linköping, och han har inte heller hört någonting av henne.
Okej. Har du kollat övriga sjukhus och sådär utöver SÖS? Jag tänker om hon är inlagd någonstans eller något där.
Nej, det har jag inte gjort. För att jag... Det kanske jag skulle ha gjort, men jag tänker att hon inte, alltså, jag vet inte vad jag tänker.
Hur tar hon sig till och från jobbet då?
Ja, tunnelbana
brukar
hon göra, och buss. Jag tror hon åker till Fridhemsplan, brukar hon göra, och tar buss är det fyran därifrån till SÖS. Ja, jag tror det är det.
Mm. Vi ska kolla vidare på hur vi ska hantera det här då. Det blir lite klurigt för oss. Med anledning av att vi kan inte utesluta att hon eventuellt är hos den här läkaren. Så kan inte uteslutas. Eller att hon... Ja, jobbar över eller något sånt där heller, va? Men vi ska ju kolla vidare på ärendet, och så återkommer jag till dig när jag har mer information där.
Okej, och jag förmodar att du har mitt nummer här.
Ja, jag ser displayen här. Slutar på, här på 96 i slutet där.
Ja.
Jättebra, vi jobbar vidare och återkommer.
Okej, jag väntar bara.
Ja, du väntar bara, och så återkommer jag till dig. Det är bra, tack.
Ja, hej.
Det var jag och två kollegor och en aspirant som åkte buss den dagen, om jag minns rätt.
Polisen Natasha får i uppdrag att tillsammans med två kollegor besöka Eriks hem i Bromma för att ta upp en anmälan om försvunnen person.
Vilka befann sig i bostaden när ni kom dit? Erik och Babison. Kan du säga någonting om bostaden? Var det något särskilt du tänkte på där? Mm. Det första jag tänkte på var att det var väldigt städat. Allting var... Och att det var väldigt alltså, pampigt och fint. Liksom. Det var många våningar. Och det var... Varje våning var väldigt... rent, prydligt, städat, organiserat. Det fick nästan lite så hotellkänsla. Allting var vikt och kläderna i garderoben låg i så här, typ kemtvättspåsar. Och handdukarna var rullade. Alltså allting var väldigt liksom prydligt. Det var inte stökigt någonstans. Och om vi börjar där, om du ska beskriva. Hur uppfattade du Erik? Vilken information fick ni av honom? Hur uppfattade du hans sinnesstämning?
Jag för mig att det var min kollega Lundberg och hans aspirant som gick in först i bostaden, alltså vid huvudentrén som är en liten trappa upp. Och sen så kommer jag och min kollega Jannike efter. Och de, Lundberg och hans aspirant, pratar nog lite mer med Erik till en början. Medan jag och Jannike påbörjar ett närsök. Det vill säga att vi går runt i hela bostaden och tittar efter platser. För när allt vi försvunnen person så kan det vara så att det kan vara sjukdomsfall eller någon som kan ha gömt sig frivilligt. Eller, ja, vi utesluter allt liksom, i bostaden. Så vi började med det. Och när vi hade gjort klart det, tror jag i den ordningen, så mötte vi också upp i hallen. Och Erik ska gå ut med hunden. Så jag står kvar med bebisen i badrummet som är precis till höger, om jag minns rätt, vid ingången. För han lägger bebisen på golvet. Så jag passar väl bebisen lite grann så. Medan han går ut och rastar hunden precis utanför. Och sinnesstämningen under hela den här närsöket och de tillfällena som jag var med Erik var väl att han var... stressad, lite förvirrad och vankar ganska mycket fram och tillbaka. ja, det var väl det jag märkte till. Att, och så kom jag ihåg att jag bara tänkte på att när han gick ut med hunden, om att han trampade i hundbajs och kom in och tänkte inte på det. Och, ja, men det var lite så här virrigt liksom.
Pratade du något med Erik om vad han trodde kunde ha hänt eller om det fanns någonting som kunde leda till något?
Vi pratade kort om, jag vet inte riktigt hur vi kom in på det, om det var jag som initierade det eller om det var att han hade nämnt någonting kring att hon träffat någon annan man tidigare eller något sånt. Om det skulle kunna vara så att hon frivilligt hållit sig borta, om de haft det dåligt i relationen, att hon har träffat någon ny och är där. Och sen så pratade vi lite, mina kollegor pratade lite om hennes tidigare jobb. Så när jag kommer ner och ansluter så kom Erik med någon anställningspapper eller något liknande. Jag tittade aldrig på papperna själv, men som skulle visa på vart hon hade jobbat.
Vad var din känsla efter det här? Efter att du hade varit på Bergstignet och du pratat, vad tänkte du?
Alltså min känsla var väl mer att det här var en man som var stressad, orolig, förvirrad. Alltså likt många situationer när någon är försvunnen. Alltså det är väldigt svårt att urskilja vart liksom. Men jag upplever det som rimliga reaktioner på om ens närstående skulle vara borta.
Jag jobbar ett krimkorspass och jag ska gå av. Jag har jobbat kvällspass. Och då är det en kollega till mig som får ett ärende om en försvunnen person på sitt bord.
Natasha och polisernas anmälan om försvunnen person hamnar senare samma dag hos Hanna, som är relativt ny i sin tjänst på krimjouren. Hanna har ansvaret för att koordinera utredningar, svara på förfrågningar om den försvunna personen och upprätta rapporter om personens utseende, medicinska tillstånd och andra relevanta detaljer för polisens utredare. Men samtalet hon ringer till Erik kommer få henne misstänksam.
Utredaren som får det här sitter och tittar lite på det och ser att det finns en historik mellan de här parterna då, att det fanns nedlagda misshandelsärenden. Och jag reagerar på det där, så att jag går över till honom och ber att få titta och tycker att det här är väldigt märkligt och känner att det här känns inte bra liksom, med en mamma till som har ett så ungt barn som är borta och det finns en historik. Så att ja, vi avslutar vårt pass och den kollegan till mig går hem, men jag blir liksom kvar och går och rådgör med stationsbefälet som äger frågan om försvunna personer och ber honom att få kontakta vakthavande befäl inne på regionledningscentralen för att få pinga telefonen. Och efter visst tjat så får vi göra det, så vi får en ping och den är vid Fridens plan om jag inte missminner mig, jag är lite osäker, men. Och sen så är det fortfarande så att det är så oklart så att vi fortsätter det där och vi får en till ping och telefonen har liksom inte flyttat på sig, som jag minns det. Och det är så mycket oklart så att jag bestämmer mig för att ringa upp anmälan, vilket inte är något konstigt inom ramen för försvunnen person. Och det här samtalet med Erik då har jag med tillsammans med min kollega. Och vi pratar ganska länge med Erik och då är det är då det liksom knyter sig i magen lite, för att det är så himla märkliga omständigheter under det här samtalet och i och med det så har jag skrivit ett PM också, vilket man egentligen inte brukar göra i försvunnen person, utan man skriver bara ihop den här anmälan. Sen är det oftast klart så. Men jag sätter mig och skriver ett PM och som jag minns det så är det liksom att han låter väldigt märklig i telefonen och säger att Stashas familj, hennes pappa, bror och att barnet är där tror jag. Men jag minns inte att jag hör dem i bakgrunden, men han liksom kan inte svara på mina de här standardfrågorna. Att hur såg hon ut? Vad gjorde hon sist? Kan hon vara hos någon kompis? Ska jag få telefonnummer till den vännen så jag kan ringa och fortsätta leta? Liksom. Det är liksom svårt att få svar på de här frågorna. Och sen så vet jag att han beskyller också polisen väldigt mycket. Och liksom är ganska additerad. Så här, men ni gör ju ingenting och man får ingen hjälp och så vidare och så vidare. Och sådär. Och sen så säger han att han inte kan prata för att de andra hör honom och de andra försöker instruera honom vad han ska säga. Och det här är jättemärkligt, så jag lägger ganska mycket tid på att be honom att gå därifrån så vi kan prata ostört. Och säger lite så här att när man pratar med polisen, då är det bara vi som pratar och ingen annan som ska höra. Och då, som jag förstår det, går han upp till övervåningen i huset. Och då börjar han viska till mig i telefonen. Och viska liksom att hennes Sashas bror då skulle kunna ha gjort någonting mot henne och sådär. Och att de har haft problem i familjen typ. Och jag försöker ju förstå vad det handlar om, så jag ställer ju fler frågor. Och sen så till slut kokar det ner till att jag måste fråga honom om han är rädd för sin egen säkerhet. Vilket jag gör. Och då säger han att han inte är rädd för sin egen säkerhet, men att brodern till Sasha absolut skulle kunna gjort illa Sasha. Att det inte är orimligt typ, eller något sånt. Och då känner jag att den här kontakten nu är det så pass mycket som är oklart, så vi kan liksom inte fortsätta det här telefonvägen i princip. Och då har det precis varit ett sån här chefsbyte, och jag har jättebra förtroende för den förundersökningsledaren som tillträdde då, så jag går direkt till honom och säger att det här, jag har nu pratat med Erik och det är jättekonstiga omständigheter, det kan ha hänt henne något och hon har en 6 månaders bebis, det finns historik, vi måste liksom få kontroll på den här situationen. Och den FU-ledaren köper min bedömning kan man väl säga, för att han ringer in det här beredskapsteamet som kallas Kicken på en gång. Och därifrån börjar de jobba, och jag själv jobbar också nästan hela natten, så att jag har svårt att minnas vissa detaljer av vad som hände och lite så här i vilken ordning, men så gott jag minns.
Erik nämner att både Sashas bror och hennes mamma kan vara inblandade i hennes försvinnande. Men med tanke på Eriks och Sashas stormiga historia, som vid flera tillfällen har polisanmälts men där anmälningarna sedan dragits tillbaka, kombinerat med Eriks avvikande beteende, bestämmer man sig för att skicka ut en patrull för att gripa honom.
Jag visste att det var ett ärende som har rubricerats som människorov, och jag hade ingenting att göra med det tills jag fick det här uppdraget att åka och frihetspröva Erik. Då. Mm.
Vid den här tiden arbetade Jonathan som polisassistent vid utredningssektionen. Informationen han får den 14 februari är sparsam, men uppdraget är att åka ut till Erik för att gripa honom. Tillsammans med 2 kollegor ber de sig ut till Eriks bostad i Bromma och delar upp sig så att en person säkrar bostaden, medan de andra 2 går för att ta kontakt med Erik.
Vi hade haft kontakt med Span innan, så vi visste att Erik var hemma. Vi visste att bebisen var hemma. Sen hade vi också fått en uppgift om att det eventuellt var en okänd man i bostaden. Då. Och det var väl svärfadern, visade sig att det var.
Jonathan visar upp sin polisbricka för Erik så han kan se den. Han ser att Erik närmar sig dörren och släpper sedan in dem.
Så att, ja, när Erik öppnade dörren så presenterade han mig. Sa att han började följa med in till polisstationen. Såg att det var någon okänd man längre in med bebisen. Jag antog att det var svärfadern. Ja, det är inte så mycket att säga egentligen. Erik var liksom, han var samarbetsvillig från första början. Det var inga konstigheter på något sätt. Ingen motfråga kring varför han skulle med in. Däremot så ville han ta fram ersättning till barnet, så jag följde med honom in i köket. Och Sofie då, hon tog kontakt med den här andra mannen. Så vi delade lite på oss där. Och sen ville Erik, för att Erik var ganska tunt klädd, så han ville ta på sig om det var ett par andra byxor och något sånt där. Då ville han gå ner en våning. Och då tyckte jag det var en bra idé, för att jag kände på, eller jag fick liksom uppfattningen att han förstod inte att han var frihetsprövad. Det kom liksom aldrig någon motfråga där, så jag tänkte att han kanske tror att han ska in på förhör. För att den här utredningen hade väl pågått i någon dag eller 2, så han hade säkert varit inne på förhör tidigare. Så jag tyckte det var en bra idé, så vi försvann lite, gick lite undan där. För att jag hade ju ingen koll på utredningen på så sätt, så jag visste ju inte. Jag visste till att börja med inte om det var hans svärfar där uppe. Och jag visste inte heller om han hade någon andra utredningsuppslag eller så. Så jag tänkte att om jag ska förtydliga för honom att han är frihetsprövad, så blir det bra att jag gör det lite. Han och jag är på tur man hand. Så att vi gick ner i någon form av tvättstugliknande utrymme. Och där förtydligar jag för honom liksom att bara så du vet att du är anhållen, och det är därför vi ska plocka med dig då. Och ja, gjorde skyddsvisitation där nere också på honom utan anmärkningar. Och sen då blev han, reagerade väl lite med förvåning, uppfattade som sa ingenting där heller. Ingen motfråga eller något sånt där. Jag tror att det är nog den enda personen jag frihetsberövat eller sagt liksom, du ska med in till polisstationen, och så har man inte fått frågan varför ska jag det. Och sen så ja, tog vi upp honom in i polisbilen, åkte in till polisstationen. Han var väldigt tyst. Det var liksom inga motfrågor på något sätt. Eller vi frågade honom ingenting heller för den delen, men han kan eventuellt ha ställt någon fråga kring hans son. Det kommer jag inte riktigt ihåg. Du vet att han gjorde dagen efteråt däremot när vi skjutsade honom till rättsmedicin. Men annars var det liksom, sa ingenting. Vi var inget kallprat och ingenting om utredningen. Det var ju samma inne i arresten där, för då ska man ju skriva in honom och ja, ta foton och visitera och sådana saker. Och då var det också där han svarade på frågor. Medgörlig. Verkar liksom neutral. Åt det mer nedstämda hållet kanske. Okay. Sen så, ja, jag vet att en läkare kom dit och gjorde någon väldigt enkel undersökning, och då hade han lite små skador på kroppen. Det var väl något sår upp på huvudet, och sen så jag vill minnas att det också var som det såg ut som livsår, sen vet jag inte om det var det, men på ryggen var det liksom långa, smala sår. Ja, lite någon blåmärke tror jag också, det var uppe vid, strax över ena örat uppe på huvudet där. Och sen, ja, sen var han inne i arresten, och sen så kom de andra från utredningsgruppen och liksom höll förhöret. Så det var det. Väldigt, väldigt odramatiskt frihetsberövande. Och väldigt odramatiskt och väldigt tyst. Och ingenting så här spontant som jag kände att det här är viktigt att få ner ett PM för utredningens skull.
Gripandet är odramatiskt och Erik är tystlåten. Åklagaren frågar Jonathan hur han upplevde Eriks sinnestillstånd.
Jag har ingen riktig minnesbild kring det på så sätt. Jag minns han. Jag tror sonen var kvar inne i någon form av vardagsrum med svärfadern. Eventuellt att de kom, för vi kom in från baksidan på den vänster där. Mm. De kan ha kommit fram när vi gick med Erik och sagt hej då på den vänster. Men det var liksom inget... Det var inget avsked på så sätt, och det var ingenting. Ja, någon enstaka, eventuellt att han har frågat vad som kommer hända med hans son. Men det var liksom ingen diskussion på något sätt, och det var inget, alltså absolut ingenting i stil med att så skulle uttrycka att han saknar sin son eller att nej, alltså att sonen var inte aktuell på något sätt. Det var ingenting som var aktuellt, för han sa ju ingenting.
Nej. Tack, det var den frågan jag hade.
På kvällen den 15 februari förhörs Erik som huvudmisstänkt för Sashas försvinnande. Han misstänks för människorov och ber om en advokat. Och han accepterar den advokat som rätten tilldelar honom. Och förhör börjar nu inledas med Erik. Och Eriks berättelse förblir densamma under flera omfattande förhör som sträcker sig över flera veckor. Att han inte vet vad som har hänt Sasha. Men det finns en genomgående sak som sticker ut i förhören. Erik ställer sällan några frågor till polisen. Detta blir särskilt tydligt under ett förhör i slutet av april 2022, då förhörsledaren pekar på att Erik inte visat något intresse för vad som hänt Sasha. Om polisen fått upp några spår som kan svara på vad som har hänt henne eller var hon befinner sig. Förhörsledaren ligger på och frågar varför han inte verkar nyfiken eller intresserad. Erik svarar tystlåtet att han inte vet varför, att han inte kan svara på det. Förhörsledaren trycker återigen på och säger att någonting gick fel den här söndagen och att Erik egentligen vet vad som har hänt Sasha. Erik ber om en paus, och efter pausen, och nu efter 13 långa förhör under 2 månaders tid, avslöjar Erik vad som har hänt Sasha. Det han berättar leder polisen till Sashas kropp som återfinns utanför Kvarnholmen i Nacka.
Ja, varsågod.
Ja... Jag och Sasha träffades 2012 på en dating-sajt.
Vi hör den tilltalade, Erik Vanatalo, i rätten åtalad för mord, grovt barnfridsbrott och brott mot griftefrid.
Och vi verkade ha samma intressen. Hon var gammal boxare, hon gillade att träna och jag gillade att träna. och träffade min familj, mina vänner, och jag träffade hennes pappa. Efter ett år så flyttade vi ihop. Och ja, det gick bra. Och vi fortsatte att umgås med vänner och blev bjudna på fester och middagar, och vi träffade min familj, och jag träffade också även delar av hennes familj. Vi ja, gjorde mycket roliga saker ihop och hade det bra. Vi skaffade en hund, och det kändes bra, och vi hade även börjat försöka att bli gravida. Och bråken som vi hade, de började förändras lite. Från att ja, Sasha hade skrikit på mig till att jag hade skrikit på Sasha. Men nu började Sasha använda kränkningar och ibland slag, och det kunde kastas som saker. Förlåt. Men vi gjorde mycket roliga saker ihop fortfarande, och stort sett all tid var ju lugn. Men Sasha började tycka att vissa saker inte var okej. Och det ledde till att vi umgicks mindre med mina vänner. Vi blev inte längre lika ofta bortbjudna. Vi träffade min familj mindre. När vi bråkar nu den här tiden så börjar jag också gå ut för att lugna Sasha. När hon börjar slå och sparka, då går jag ut, och så kommer jag tillbaka till lägenheten sen när det har lugnat ner sig. Och jag börjar också be om förlåtelse för, ja, även fast jag inte har gjort något fel, för att Sasha ska lugna ner sig. Och när vi ja, bråkar nu så ja, fortsätter jag och ja, går ut. Men vid något tillfälle hinner jag inte gå ut. Och då måste jag försvara mig mot Sashas slag. Och då knuffar jag iväg henne. Eller så kunde jag ta tag i henne och knuffa iväg henne åt sidan. För att jag skulle kunna gå bort därifrån.
Under den här perioden började de isolera sig mer och mer. De ses sällan med vänner och slutar bli bortbjudna. De blir mer och mer ensamma, enligt Erik. Men de lär nu känna sina grannar som de börjar umgås en del med. Erik och Sasha försöker hitta på saker tillsammans och har stundtals en bekymmersfri tid tillsammans. År 2017 övergår förlovningen till ett bröllop, och strax därefter köper de ett stort hus i Bromma. Erik beskriver detta som en nystart för dem, och allt känns återigen bra.
Men vi renoverar mycket, och det leder till bråk. Inte nu bara om själva renoveringen, utan väldigt ofta om städningen. Och det är ju omöjligt att hålla så rent som Sasha vill under renoveringen, och det byggdamm och allt vad renovering innebär.
Men husrenoveringen dröjer längre än förväntat och blir en ekonomisk börda. Och diskussioner kring renoveringen eskalerar ofta till bråk.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och när vi bråkar så några tillfällen så klarar inte jag av att ta mig heller och jag kan inte vara tyst så jag, då skriker jag kränkningsord till Sasha. Och hoten blir, bråken blir lite annorlunda också för Sasha börjar använda hot på olika sätt när vi bråkar. Och nu räcker det inte heller med att bara gå ut eller att jag blir utslängd som för att det ska lugna ner sig utan måste jag göra saker eller göra saker på ett visst sätt för att Sasha ska bli lugn. Polisen är hos oss 2 gånger i huset. Och andra människor ser det är våld som jag får från Sasha och det är jobbigt och frustrerande att behöva komma på bortförklaring och försöka tona ner det som händer.
Båda jobbar sporadiskt. Sasha som intensivvårdssjuksköterska genom ett bemanningsföretag och Erik som brandman. All Eriks lediga tid går enligt honom själv till husrenoveringen och han börjar känna sig utmattad. Dessutom har Erik vid den här tiden ett problematiskt förhållande till alkohol. Erik och Sashas relation är turbulent. Men när Sasha i slutet av år 2020 berättar att hon är gravid blir de båda lyckliga och förväntansfulla. De sätter sina meningsskiljaktigheter åt sidan och när deras son, som vi kan kalla Olof, föds i augusti 2021 känns allting perfekt. Åtminstone för en tid.
De första 3 månaderna är bra. Vi skapar rutiner och vi börjar planera för vi ska ha föräldraledigheten och vi gör upp planer hur vi ska ha det. Och de första 3 månaderna känns bra, men efter de 3 månaderna så vill Sasha plötsligt inte vara hemma längre och hon vill komma ut och jobba. Och det slutar med att att Sasha kräver att jag ska sjukanmäla mig. Och det vill jag ju inte. Och jag känner att jag mår dåligt av det. Och bråken efter jul är mycket att ingenting är mitt. Jag ska veta min plats och jag ska ut ur Sashas hus och skilsmässa. Och jag börjar dricka för att orka med situationen. Och det är mycket, mycket upp och ner fram till den helgen i februari.
Lördagen den 12 februari 2022 arbetade Sasha på Södersjukhuset och Erik var hemma och tog hand om sonen Olof och hushållets sysslor. När Sasha kommer hem runt 22.30-tiden har Erik hunnit dricka 3-4 starköl och lagt sig tillsammans med Olof i barnrummet för att inte störa Sasha om han börjar snarka. På morgonen den 13 februari berättar Erik att han väcks av att Olof är vaken och de går då ner i köket och påbörjar sina morgonrutiner. Han berättar då att Sasha kommer ner till dem och är irriterad. De pratar inte så mycket med varandra och Erik låter Olof titta på Bamse på Eriks mobiltelefon.
Och sen när jag kommer tillbaka upp i köket så ser jag att jag inte tittar på Bamse längre. Och min telefon som han tittade på är också borta. Och då frågar jag Sasha vart min telefon är, men jag får inget svar. Och då tittar jag på några ställen där den har hamnat tidigare. Men jag hittar inte den. Och då börjar jag titta ut genom fönstren. Och då ser jag att min telefon ligger på baksidan av huset på tomten då. Och jag går ut och hämtar telefonen. Och när jag kommer in, ja, då frågar jag henne varför hon har slängt ut min telefon. Och då skriker hon bara att jag ska veta min plats. Och jag säger ingenting, utan jag går in i köket och lyfter upp i hans babysitter och bär in han i vardagsrummet och ställer honom där. Och sen ställer jag mig i hallen mellan vardagsrummet och köket, där Sasha sitter då i köksbordet med håller på med sin mobil. Jag hör ju att Sasha pratar för sig själv. Och helt plötsligt så frågar hon mig varför jag flyttat. Och då säger hon att, eller då säger jag som svar att jag flyttar honom för att jag vill inte att han ska vara i samma rum som det skriks. Och jag står kvar i hallen och Sasha sitter vid köksbordet. Hon pratar för sig själv, men pratar inte direkt till mig. Och sen reser hon sig upp plötsligt och bara tar några steg mot mig. Och jag liksom ruggar tillbaka lite grann. Jag tänker att hon ska slå mig och sånt. Men hon ser bara väldigt, väldigt arg ut och går ner för trappen bara. Samtidigt som jag hör att hon pratar för sig själv. Hon går in i badrummet och jag hör att det slås i någon dörr eller någonting, och det är någonting som händer med badkaret. Men jag tar och går in i köket och fortsätter med det som jag gör och plockar bort grejerna och plötsligt så ropar hon bara, hon skriker inte, men hon ropar att jag ska ta ner hennes telefon. Och då tar jag hennes telefon som låg på köksbordet och tar även hennes matlåda och går ner. Och går ner för trappen mot badrummet och där, och när jag är på väg ner för trappen nästan nere, då börjar hon bara ösa kränkningar om mig och även om min familj, och hon skriker och bara fortsätter. Men jag går bara framåt och ställer ner matlådan och hennes telefon där jag brukar ställa ner matlådan. Och sen vänder jag och går upp igen. Och går in i köket. Sasha slutar skrika ganska fort. Och hon fortsätter att prata för sig själv, men hon känns mycket, mycket lugnare. Och jag är i köket och sedan blir det, efter en kort stund så blir det tyst. Och då tänker jag att jag ska ta ner som vi brukar göra och lägga honom bredvid henne och att hon blir på bättre humör. Och jag tänker också, i och med att hon har skrikit så mycket åt mig nu, så hon lugnar ner sig. Och jag ropar ner till henne och säger att jag tar ner. Men jag får inget svar. Och ja. Så jag bär ner honom till badrummet och lägger honom i hans skötring på golvet, badrumsgolvet. Och gör det, tar bort blöjan och så att han ligger där bredvid Sasha tills det är dags att ta upp honom och gå ut. Och när jag går ut från badrummet, då frågar Sasha mig bara varför jag tar ner. Och jag svarar inte på det, utan jag går in i tvättstugan och där städar jag upp det. Jag lägger en sax i lådan och jag sätter ett snöre och en trasa i fickan. Börjar vika handdukar och de kläderna som är där. Sasha fortsätter att prata för sig själv och även till mig då, men jag hör inte allt hon säger. Och plötsligt så skriker hon att jag bara ska gå upp, att jag ska gå upp. Och då gör jag det. Jag slutar med det jag gör och sen går jag upp. Och sen är jag i köket och jag är klart det sista inför promenaden, men jag är också i hallen precis uppe vid trappen. Jag ser inte Sasha eller men jag hör ju både Sasha och jag hör att blir orolig och han är ledsen från och till. Och Sasha pratar för sig själv och det är inte samma joller eller som det brukar vara. Och jag är där uppe, jag vet inte hur länge. Jag går liksom fram och tillbaka och jag hör att blir mer och mer ledsen och orolig. Och då går jag ner för trappen och går in i tvättstugan och fortsätter vika klart de här handdukarna och kläderna. Och jag hör ju Sasha att hon pratar för sig själv och sen pratar hon också till mig, men ja, jag hör inte allt vad hon säger. Och sen förstår jag att hon är på väg till att hon kommer att komma till tvättstugan. Och då slutar jag med det jag gör och går ut och jag ser henne i hallen innan jag ska gå in på toaletten. Då ser jag henne i hallen. Hon står där borta vid garderob och ja. Och när jag går in på toaletten och går vidare till pentryt så kommer hon mot, går hon mot tvättstugan. Och jag gick ut från tvättstugan för att jag ville inte vara i samma rum som henne. När hon är så arg och när hon har varit arg så här länge. Och jag står i dörröppningen från pentryt ut till hallen och jag ser rakt fram. Hon ligger på badrumsgolvet och jag hör att Sasha är i tvättstugan. Och jag tänker att jag ska ta upp han och gå ut med honom. Och jag lyfter upp han och då hör jag att Sasha kommer från tvättstugan skrikande så att jag ska lägga ner och att inte jag ska röra honom. Och jag står med famnen innan precis vid dörren till badrummet och Sasha står en och en halv meter ut i hallen kanske och då ser jag att hon har en sax och galge i handen och hon skriker igen att om jag inte lägger ner den så ska hon hugga mig och att det är min. Och då blir jag ju rädd för jag är i famnen och jag lägger ner honom. Och sen står jag kvar precis i dörren ut till hallen. Och Sasha står framför mig då en och en halv meter. Och hon skriker att jag ska gå ut. Och jag skriker tillbaka att jag inte vill gå ut. Och jag vill inte lämna. Och då skriker hon till mig att om inte jag går ut så ska hon hugga och döda mig. Och då känner jag att jag måste gå ut, för hon ser galen ut. Och jag går ut och jag går mot dörren, och då känner jag två slag på ryggen, två hårda slag på ryggen. Och men jag gör ingenting, utan jag fortsätter att gå ut. Och jag stänger dörren. Jag är ute en kort stund. Och men jag tänker att jag måste gå tillbaka för att jag är så orolig för. Och då går jag upp mot huset igen, och jag går in i korridoren. Och jag kliver in i hallen ett par meter, och då ser jag ligger i badrummet. Och på golvet där, och jag hör att Sasha är i tvättstugan. Och jag står kvar i hallen. Och sedan kommer Sasha ut från tvättstugan. Skrikandes, och hon har höjda armar, så jag ser att hon har galge och sax i handen. Och hon ser galen ut. Och sedan jag står kvar i hallen, och sedan så flyger hon på mig och börjar mata mig med slag. Jag känner flera slag på bröstet och på axeln och armarna, samtidigt som hon viftar med den andra handen och saxen och skriker att hon ska hugga och döda mig. Jag knuffar bort henne så att hon hamnar i dörrkarmen in till pentryt. Och jag står kvar i hallen, och nu står jag så att jag står precis mellan badrummet och Sasha. Och Sasha flyger på mig igen. Och hon ser ännu galnare ut. Och då går jag ner och sätter upp min höger arm som skydd för slagen. Och jag känner att jag får slag på armar och axel. Och jag känner även att jag får ett slag i huvudet. Och när jag får det här slaget i huvudet så tänker jag att jag får nog, att det är nog, och jag måste bort härifrån. Att det räcker nu. Och samtidigt som jag tänker det här, då känner jag en sån fruktansvärd ilska i hela kroppen. Och den kommer bara direkt, och det säger bara pang. Det är som en iling nästan i hela kroppen, och jag har aldrig känt så tidigare. Och det är nästan som att jag slutar höra. Och det sista jag kommer ihåg är att jag reser mig upp och sträcker ut händerna och tar liksom ett kliv fram mot Sasha och tar ett stryptag på Sasha. Och sedan är det svart, liksom en blackout.
Du har lyssnat på Rättegångspodden och på den första av tre delar om strypmordet i Bromma. Mitt namn är Nils Bergman. Tack för att ni lyssnar.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.